Emma, när du går och röstar, är du väldigt så här hemlighetsfull med vilka lappar du tar? Eller går du liksom och tar från alla som står där med sina partiloggor på bröstet?
Nej, men jag tar nog inte från personerna. Men däremot så, ja, jag är ganska hemlig. Jag tar liksom alla typer av valsedlar med mig in i båset för att man inte ska veta vad jag kommer rösta på.
Och så tar du med dig då till och med sedlarna därifrån så ingen ska kunna gå efter och se vilka du har lämnat.
Mm, det gör jag nog, kanske.
Och sen då, efter att du har lagt din röst, har det kommit fram någon person från en vallokalsundersökning som trots då ditt smusslande försöker avkräva dig svar på hur du precis röstat?
Faktiskt inte. Trots då att jag tror att jag har röstat i exakt alla val som jag har fått rösta i.
Men visst är det spännande när val ska redovisas där under valkvällen?
Ja, verkligen.
Om vi tittar på alla partier så ser det ut så där. Vi ska säga förstås att det här är en vallokalsundersökning. Det är inte ett slutgiltigt valresultat.
Nu har det ju varit lite osäkert på sistone. Men annars så känns det ju som det är där det nästan avgörs.
Men det är egentligen bara en opinionsundersökning som vi lägger väldigt mycket tilltro till.
Med rätta.
Det här är A-kursen, podden som ger dig grundläggande kunskaper i aktuella ämnen. Med mig, Clara Wallin.
Och med mig, Emma Frans.
Och i år är det supervalår. Och när det är supervalår, då är det ju också superopinionsundersökningsår.
För det här med opinionsundersökningar är ju någonting som många är nyfikna på inför ett val. Men man har faktiskt också ibland diskuterat huruvida de här undersökningarna kan medföra olika typer av problem genom att påverka hur människor röstar, och i vissa länder är det till och med förbjudet att göra opinionsundersökningar allt för nära valet.
Natten mot lördag innan ett val i kampanjer och opinionsundersökningar i Frankrike förbjudna i lag.
SVT och Novus vill veta vad valresultatet blivit om det vore val idag. Varje dag vill de veta det. Varje dag!
Till exempel säger Aftonbladets kulturchef till SVT att hon tror att opinionsmätningar idag kan göra mer skada än nytta, menar hon, och att det tar bort fokus från vad väljarna tycker är de viktiga frågorna.
Så, är opinionsundersökningar bra och viktigt för demokratin, eller kan de till och med undergräva den?
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A-kursen sponsras av TCO, Tjänstemännens centralorganisation.
Föräldraförsäkringen fyller 50 år i år. Hipp, hipp, hurra!
Hurra för dem. Eller hurra för oss.
Ja, gud ja. Vi är ett rätt stort gäng som har kunnat njuta av denna föräldraförsäkring som när den kom till kallades för ett vansinnigt förslag av motståndarna. Men den revolutionerade synen på jämställt föräldraskap och utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenninguttaget har gått framåt. Men sen 2018 har det stått nästan helt still på den fronten, vilket är ju supertrist. För det här ojämna uttaget skapar långvariga och bestående inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och i snitt går kvinnor miste om 50 000 kronor per år.
Och det här innebär ju att pappa pappor missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation.
Hur hade ni det? Var ni bra på att dela?
Vi var väldigt bra på att dela skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig. Där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid. Sista liksom perioden innan, i alla fall vårt andra barn, började på förskola.
Så dela med det, säger vi, eller hur?
Absolut.
Och för att fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldraförsäkringen firar, så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin, som i lite härlig historieätaranda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt.
Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen.
A-kursen sponsras av Telia.
Och som ni säkert vet är Telia ett telekombolag och de erbjuder abonnemang, bredband, IT-support och växellösning.
Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023. Emma, vad är ditt liv i Telia?
Ja, men jag tänker att det är såna där morgnar när man vaknar och allting bara flyter. Familjen är på gott humör. Man vaknar precis liksom någon minut innan klockan ska ringa så att man får vakna av sig själv. Man känner sig utvilad. Man tar den här morgonens första kaffekopp som liksom doftar helt ljuvligt. Och sen tar dagen bara fart.
Och hur ofta har du så härliga dagar?
Inte riktigt så ofta som jag skulle önska.
Nej, men du kanske behöver mer Telia för att få fler Telia-dagar. För Telia vill underlätta för alla företagare. Och därför erbjuder de en ny molnbaserad växel för 89 kronor i månaden per användare. Så att man slipper allt krångel och företagandet blir enklare.
Att ha en molnbaserad växel som löser typ allt, det är Telia.
Läs mer på telia.se/företag. Och tack till Telia som sponsrar A-kursen.
Och det här är ett lite speciellt avsnitt, för vår expertintervju spelades faktiskt in under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Och experten som vi tog hjälp av den här gången var ingen mindre än Henrik Ekengren Oskarsson.
Och Henrik Ekengren Oskarsson är alltså professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med särskild inriktning mot valforskning.
En opinionsundersökning är ju egentligen oftast en frågeundersökning till medborgare som handlar om åsikter och värderingar, politiska preferenser. Det är väl definitionen kan man säga. Men sen finns det väldigt många olika typer av opinionsundersökningar. Den typen av undersökningar som jag är inblandad i är ju väldigt extensiva. Besöksintervjuer som tar 65 minuter eller långa, långa enkäter. Flera av er kanske har varit med och fyllt i dem där. Det kan ju vara så här 20 sidor med frågor. Men oftast tänker man på opinionsundersökningar, den typen av undersökningar som presenteras i medierna. Och då är det oftast olika marknadsundersökningsföretag som mäter en enda sak. Alltså väldigt smalt kanske. Hur människor skulle rösta om det vore riksdagsval idag till exempel. Det är en vanlig fråga i sådana opinionsundersökningar.
Första gången som ordet opinionsundersökning nämndes i en svensk tidning var år 1897. Och då handlade det om nya brännvinsförfattningar och att Nykterhetssällskapet 20 år tidigare hade gjort en opinionsundersökning bland kyrkoråd och kommunalnämnder om vad deras inställning till rusdrycker var. Sen nämns ordet någon enstaka gång, kanske en gång något år och sen inget och något och sen bla bla bla. Fram till slutet av 30-talet då det så sakteligen började öka i frekvens. Och när jag då på Vetenskapsfestivalen frågade Henrik Ekengren Oskarsson varför ordet opinionsundersökning började dyka upp just i den här tiden, så sa han att han trodde att det berodde på att den amerikanska sociologen George Gallup grundade American Institute of Public Opinion år 1935. Och det här institutet fick snabbt nationellt erkännande då de redan året efter, 1936, med hjälp av 50 000 respondenter kunde förutse att Franklin Roosevelt skulle besegra Alf Landon i presidentvalet. Det var inte alla som hade lyckats med det. Den tidning man litade på mest då var Literary Digest. Och enligt detta veckomagasin skulle då Landon vinna. Och det hade de fått fram genom att få in 2 miljoner frågeformulär och utifrån dem då korat Alf Landon till vinnare. Så det var ju pinsamt för dem att de prickade fel. Och inte nog med det, George Gallup och hans American Institute of Public Opinion kunde inte bara förutse att Franklin Roosevelt skulle vinna. Han kunde också förutspå att Literary Digest skulle gissa fel utifrån ett mycket mindre sample. Och i Sverige bildades Svenska Gallup-institutet 1941, och det är ju därför opinionsundersökningar då kan kallas Gallup-undersökningar. Men de blev snabbt utkonkurrerade av Svenska institutet för opinionsundersökningar, SIFO, som grundades 1954 av en tidigare medarbetare då på Svenska Gallup-institutet. What's your opinion? Do you even have one? What gets you fired up, make you get up and shout? Men även innan 30-talet måste ju politiker och makthavare på något sätt ändå ha försökt känna av vibben hos sina medborgare. Men det är ingenting som man enligt Henrik Ekengren Oskarsson skulle kalla opinionsundersökning.
När vi tänker på opinionsundersökningar så är det ju just den här systematiken att man har ett slumpmässigt urval, man vill uttala sig om en population, man skapar sig en miniatyrkopia av populationen med hjälp av slumpen, undersöker den och drar sedan slutsatser om den population man vill uttala sig om. Men det är klart att politiska partier sysslar ju med någon form av opinionsundersökning innan också, men det är ju inte systematiskt på det sättet, det bygger inte på matematisk inferensstatistik på det sättet. Utan det är mer att man har ett nätverk som har lite känselsprön ute. Man pratar med folk. Vill man veta vad folk tycker måste man fråga dem. Jag frågar genom opinionsundersökningar, men man kan ju fråga människor i sitt partidistrikt eller på förskolan eller om man vill veta vad folk tycker och tänker. Så i den meningen håller vi väl på allihop med opinionsundersökningar varje dag. Kollar av vad vi tycker och tänker.
Men om då jag eller Klara eller någon här i publiken vill göra en så här riktigt högkvalitativ opinionsundersökning, inte bara fråga någon av våra kompisar. Hur ska man då gå tillväga? Du nämnde just det här med slumpen, slumpmässigt urval av befolkningen. Är det något annat?
Nej, man måste börja rätt enligt metodboken. Och det är ju så som hela den här innovationen inom samhällsvetenskaplig forskning som survey-metodologin är. Survey är ju bara ett annat ord för opinionsundersökning egentligen. Hela den idén eller innovationen bygger ju på att man kan göra slumpmässiga urval. Och det kan vi göra i Sverige. Vad du gör är att du, ja, kanske inte en privatperson kan göra, men en forskare kan ju ringa till Skatteverket och beställa ett urval från registret för totalbefolkningen. Där finns alla folkbokförda i Sverige, om det nu är den population man vill uttala sig om. Och då får man ett jättefint urval. Så att Sverige är ett av de få länder i världen där man har möjlighet att faktiskt börja rätt. Och min erfarenhet, jag har jobbat med massa olika typer av urval, konstiga självrekryterade urval och alla möjliga konstiga. Och min erfarenhet är att om man börjar rätt så kan man också hantera alla andra fel som kan uppstå på vägen innan man har ett resultat. Så att börja rätt.
Men när man har gjort det här slumpmässiga urvalet då, tänk om folk inte svarar. Vad gör man då?
Tänk om, det gör de inte.
Nej.
Jag håller ju på med befolkningsurval och försöker nå alla som finns med i urvalet. Och det är grovt sett kan man säga att 30% ställer alltid upp. Då behöver man inte göra så mycket. Inte skicka med någon penna eller godis eller någonting. 30% kommer svara om det är inte för lång undersökning, men 30% kommer svara. Andra 30% kommer aldrig svara vad du än gör. De finns inte där brevlådan finns. Det går inte att nå dem på telefon. Nu försöker vi jaga folk på myndighetspost som är den nya kontaktvägen. Men grovt sett, 30% ställer alltid upp. 30%, du kan göra vad du vill. Det spelar ingen roll. Så vad du har att jobba med är de här 40% i mitten som ibland ställer upp, ibland inte.
Men man blir nästan hotad när man är den 40-procentaren.
Ja, det är borderline forskningsetiskt övertramp ibland. Men vi använder för att komma upp i anständiga 50% svarsfrekvens. Och då har man ju då övertygat hälften av de här i mitten att faktiskt ställa upp. Det kan ju behövas en 100 dagar lång fältperiod. 7-8 påminnelser. Och då är det påminnelser på post, sms, numera myndighetspost också. Och på den gamla tiden när man fortfarande hade råd att göra besöksintervjuer så var det också hem och knacka på dörren. Va?
Gamla Sverige.
Ja, tyvärr är det ingen som har råd och det är väldigt dyrt.
Latest polls on the race for president show Joe Biden leading Donald Trump by an average of 9-10 points nationwide. But a lot of people are wondering, can we trust those polls after what happened back in 2016?
Klara, 2016 var opinionsundersökningarna i kris. Minns du varför?
Ja, var inte det året Trump väldigt, väldigt oväntat tog hem segern i presidentvalet i USA?
Helt rätt, men det var också ett annat väldigt historiskt val som ägde rum 2016 där opinionsundersökningarna också slog fel. Nämligen valet som avgjorde att Storbritannien skulle lämna EU.
Brexit!
Yes! För bland de här opinionsundersökningarna som genomfördes inför valet i Storbritannien så var det endast 55 av 168 som förutspådde en seger för LEAVE, alltså lämna EU, vilket då var färre än en tredjedel av alla undersökningar. Men det här var ju ett väldigt jämnt val. Och det faktiska resultatet då som man kunde se var att 52% hade röstat LEAVE, medan då 48% hade röstat på Remain. Och endast 16 av de här 168 undersökningarna hade förutspått den här fördelningen till fördel för livsidan.
Då är det ju lätt att tro att Remainarna tänkte, vi vinner det här, jag behöver inte gå och rösta.
Ja, och den här folkomröstningen hölls den 23 juni 2016. Och i början av juni så såg det ut som om livsidan hade ett litet försprång. Men sen gick det här tillbaka och då trodde man då att Remain-sidan skulle vinna de sista dagarna, alltså de sista undersökningarna som gjordes. Och bara 2 av 6 opinionsundersökningar som släpptes dagen före folkomröstningen gav LEAVE en fördel. Sen det andra valet som du pratade om, det var ju presidentvalet i USA. Och där kunde man också se att de allra flesta opinionsundersökningarna förutsåg en seger för Hillary Clinton. Men vi vet ju alla hur det slutade.
Mm.
Och i efterhand har man försökt utvärdera vad det var som gick fel i de här förutsägelserna. Och en potentiell felkälla det är att man inte viktade det här för utbildningsnivå. Man kunde se då att högutbildade var mer benägna att rösta Clinton och de är också mer benägna att vara med i den här typen av undersökning. Så att man tog inte liksom helt hänsyn till den här skevheten.
Bäst i klassen både i själva skolklassen men också i att faktiskt fylla i och skicka in såna här undersökningar eller svara kanske i telefon.
Något som också är intressant är att både Clinton och Trump liksom anses ha varit generellt impopulära kandidater. Vilket då innebär att det var en stor andel väljare som inte bestämde sig förrän i sista sekund. Och av dem som bestämde sig i sista sekund så var det liksom en stor majoritet som valde då på valdagen att rösta på Trump. Men vi frågade ju faktiskt Henrik Ekengren Oskarsson om det här och han menade ju att de här opinionsundersökningarna inför de här valen inte nödvändigtvis var sämre än vad de brukar vara.
Alla tror ju att 2016 års presidentval att det var en katastrof för opinionsundersökningar. Men tittar man historiskt på det så var det ett av de bästa faktiskt. Nu är det oerhört svårt att göra opinionsundersökningar i USA eftersom de inte har ett register för totalbefolkningen som vi har i Sverige.
Hänger det också samman med deras valsystem? Att de har ett sånt där winner takes it all-system?
Ja, det är det. För att rent statistiskt är det så att procenttal som ligger nära mitten av fördelningen, kring 50%, där är felmarginalerna som störst. Och hur brukar det se ut i jämna stater i USA? Jo, man försöker mäta något där partierna är i princip lika stora. Någon leder med 51-49. Det är gigantiska konferensintervall. Så även om det då görs tusentals opinionsmätningar inför ett amerikanskt presidentval så är det ändå väldigt svårt att predicera vem som vinner. Och det finns mycket att säga om.
Men just där som 2016 så kändes det lite som om opinionsundersökningarna var i kris. Det var liksom efter Brexit och efter presidentvalet att folk började prata om att ja, men man kan inte lita på opinionsundersökningarna längre. Men stämmer det? Eller liksom, det var inget konstigt just då?
Nej, egentligen inte, men det var två väldigt uppmärksammade val och det var ju likadant i Brexit då. Det var ju 52-48 visade alla opinionsmätningar på valdagen och sen när de hade räknat rösterna så var det 48-52. Det är också väldigt nära. Men det hjälper ju inte om man prediserar fel vinnare, att man är nära. Men i Sverige så är vi ju då ganska lyckligt lottade och det beror ju på att Röstning i val är väldigt stabilt. Hälften av oss röstar på samma parti vi alltid gjort. Så det finns ju en enorm... Med ganska lite hjälpinformation så kan du även med ett rätt krattigt urval och metodologi göra en rätt hyfsad mätning av röstning i ett tänkt riksdagsval idag. Så att just när det gäller den så visar det sig att vi har rätt så träffsäkra opinionsmätningar i Sverige.
Emma, hur bekant är du med uttrycket supervalår?
Jag är väl bekant med att det är det vi befinner oss i just nu. Att 2024 är liksom då vi supervalår.
Jag kan inte minnas att jag har hört det här ordet tidigare. Men det här är alltså ett uttryck från tysk politik som en beskrivning av ett ovanligt valtätt år. Superwahljahr, något sånt.
Hur har du det med tyskan egentligen, Clara?
Alles gut.
En superwahljahr.
Men det verkar vara något med just siffran 4. För när jag kikar runt lite på det här med supervalår så återkommer de här supervalåren var tionde år. Första gången som ordet ens omskrivs i svenska tidningar handlar det om att det i Tyskland 1994 är ett supervalår.
Yeah.
Men det var 93, men det handlar om 94. Och på Wikipedia står det att 2004 var ett supervalår i världen eftersom flera av världens största och mäktigaste länder hade val då, bland annat USA, Ryssland och Tyskland, och att det även var val till EU. 2014 sticker ordet supervalår ut något enormt i KB:s statistik över svenska tidningar. 4338 träffar från att ha varit otroligt få innan och 100 per år efter. Och nu i år 2024 kommer rekordmånga människor att kunna gå till valurnorna. Mer än halva jordens befolkning. Och det här är ju ändå något som är väldigt unikt för vår tid, att så många människor får rösta. Om vi backar bandet dryga 100 år till sekelskiftet då 1800-tal gick över i 1900-tal, så fanns det faktiskt bara ett enda land på vår planet som hade rösträtt för både män och kvinnor. Och det kanske är det landet som ligger allra längst bort ifrån Sverige. Nämligen Nya Zeeland. När sedan 1900-tal gick över i 2000-tal så såg statistiken otroligt mycket bättre ut. För då klassades över hälften av alla världens länder som demokratier. Så under de 100 åren så gjordes det ju enormt stora framsteg, och därför kanske inte så konstigt att 1900-talet ibland kallas för just demokratins århundrade. Men sedan 2005 har faktiskt friheten och demokratin världen över i genomsnitt gått bakåt. Vad säger du om det, Emma?
Det är ju jättetråkigt.
Dystert.
Verkligen.
1900-talet blomstrade framåt mars. Och så behöver det bara gå 5 år in på 2000-talet innan demokratin då backar.
Och det känns som det påverkar liksom hela synen på samhället idag. Just att man liksom känner att de här positiva trenderna som man har sett under lång tid nu helt plötsligt är på tillbakagång. Det gör en ju väldigt nedsämd.
Men det man då kan trösta sig med är att även under det härliga 1900-talet så gick demokratin i världen ibland bakåt. Eller snarare i vågor, som har haft 3 allt högre toppar. Strax innan andra världskriget hade cirka 30 stater i västvärlden demokratiska styren. Men så kom fascister, nazister och kommunister som gjorde att demokratin då backade igen. Men efter andra världskriget var ju världen återigen redo för demokratisering och även avkolonialisering i Afrika och Asien. Frid och fröjd fram till 70-talet, då militärdiktaturer i Latinamerika och Sydeuropa och kommunistiska enpartistyren i Östeuropa, Asien och Afrika återigen minskade mängden demokratier i världen. Men sen föll murar och diktaturer, och under 90-talet ökade antalet demokratier i världen stadigt. Men sen, som sagt, sen 2005 ser vi alltså en tillbakagång. Så då kan man ju verkligen fråga sig hur detta supervalår 2004 kommer påverka andelen demokratier i världen framöver. Om trenden kommer fortsätta neråt eller om det är nu supervalåret gör att det vänder upp igen. Och en person som tryckt på hur viktigt detta supervalår är för demokratins framtid är den filippinska redaktören Maria Ressa, som tilldelades Nobels fredspris 2021. Och så här läser jag på Utrikespolitiska institutets webbplats. I slutet av 2024 kommer världen att veta om demokratin överlever eller dör, har hon sagt. Vid det laget kan världen ha röstat fram så många auktoritära ledare att demokratin kan rasa ner i avgrunden. Bakgrunden är modern manipulativ teknik, anser Ressa. Lögner sprids mycket snabbare än sanningar på sociala medier. Nya AI-verktyg och möjligheten att skapa deepfakes gör spridningen av desinformation ännu mer avancerad. Enligt oroliga AI-experter är vi inte förberedda på det. Vi är på väg mot ett teknikdrivet Armageddon, sade Ressa i ett anförande för journalister i USA i höstas. Utan fakta finns ingen sanning, utan sanning finns ingen tillit. Utan dessa tre kan inte finnas någon gemensam verklighetsuppfattning. Inga rättsstatliga principer, ingen demokrati. Det känns ju så otroligt hopplöst, eller hur?
Jo, men samtidigt så tycker jag också att det finns lite hoppfullhet i det här att demokratin faktiskt går i vågor. Att man kanske också måste räkna med tillfälliga bakslag, men att det kanske inte nödvändigtvis behöver innebära att vi är på väg mot en avgrund. Vi kanske bara är på väg mot liksom en större eller mindre dipp. Samtidigt så tror jag ju i och för sig också att en anledning till att vi hamnat här är kanske att man också tar demokratin för givet. Att vi har blivit lite bekväma. Vi tror att den här utvecklingen mot ökad demokratisering bara ska gå sig själv. Och att det här också kanske kan vara en väckarklocka för oss som gör att man liksom fortsätter att kämpa för att demokratin ska fortsätta att sprida sig i världen.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Tänker du att demokratiseringsprocesserna går lite sådär i vågor?
Ja, hittills har de ju gjort det i alla fall, och det kanske är den enda tröst vi har nu när det ser väldigt dystert ut. Nu pratar man om den tredje autokratiseringsvågen. Det vill säga allt färre medborgare i världen bor i demokratiska länder och allt färre länder är demokratiska. Och det är Varieties of Democracy-institutet som mäter de här sakerna. 700 olika indikatorer på demokrati. Kan ju se hur det är i många länder bär utför med fri- och rättigheter och många av de saker som hör till paketet demokrati. Det är ju inte bara val och sånt.
Kan man se någon sorts lite smittoeffekt, att man liksom på något sätt att det går från land till land det här?
Jo, men det kan man nog, men det är ju ingen som kan reda ut hur den smittan ser ut. Men det är klart att det går ju trender i det här, så att även diktatorer hämtar ju in kunskap från varandra. Det finns en diffusion av kunskap hur man kan bära sig åt för att montera ner domstolsväsende eller vad det är nu man tänker sig göra, för det kan bli väldigt smidigt.
Det här är ju första gången som du är med i A-kursen som gäst. Men du har ju faktiskt omnämnts och citerats tidigare i A-kursen. Bland annat när vi gjorde vårt avsnitt om NATO och just en rapport som kom från SOM-institutet som visade på den snabba förändringen i opinionen gällande NATO-medlemskapet. Andelen positiva ökade med 35 procentenheter från 2021 till 2022. Från alltså 29% som var positiva till NATO-medlemskap till 64%. Vad tänker du om den här förändringen?
Ja, jag tror det är den enskilt största opinionsförändringen jag kommer uppleva i mitt liv. Det är absolut den största hittills under min 30-åriga forskarkarriär i alla fall. Så att där gick det undan. NATO-opinionen...
Du ser nästan lite glad ut. Ja, nej, vad kul att få vara med om det.
Det visar ju också, det viktiga är att det visar också hur ovanligt det här är. Att det sker så stora kast i opinionen. Särskilt i en sån här fråga som har funnits på bordet så länge och varit så ohyggligt stabil dessutom. NATO-opinionen var ju bara, i våra tidsserier var bara, hände ingenting.
Funderade ni på att ställa frågan?
Ja, nej, men det var ju en kandidat. Men det var nästan så att det blev en kalibrerings... Så här, ja, har den här undersökningen funkat? Ja, kolla på NATO-opinionen, den ska inte ha ändrat sig. Då vet vi att undersökningen är rätt. Ja, ja. Men det gick undan där. På 8-10 veckor så såg vi en helt otroligt stor opinionsförändring på väldigt kort tid.
Vad får ni för kalibreringsundersökning nu då, när NATO har svängt så mycket? Är det något annat så här riktigt dött som bara ligger?
Ja, apropå dött, det skulle vara dödshjälpsopinionen då. Där är det 50-50. Det är precis jämnt inställningen till om man ska införa dödshjälp. Och anledningen till att det inte händer någonting i den är ju att det bedrivs ju ingen opinionsbildning. Så att folk har ingen anledning att omvärdera. Och så var det ju länge i NATO-frågan. Så att, och det är en annan viktig, om inte partier, politiska ledare eller andra intresseorganisationer lyfter frågor så händer det inte så mycket med opinion.
För min nästa fråga handlar just om det där, den kanske då andra riktningen. För nu säger du att liksom politikernas arbete kan påverka vad som händer i opinionen. Men kan det också vara så att, som till exempel med NATO-frågan, att er undersökning också resulterar i att det här faktiskt blir en valfråga?
Ja, men min erfarenhet är att så fort det händer stora opinionsskiften så är de nästan alltid initierade av, det är top down så att säga. Det är eliter av olika slag, det låter ju hemskt, men det är alltså partier och politiska opinionsbildare som antingen själva ändrar sig. Ta migrationspolitiken i november 2015 när vi gick från refugees welcome till andrum. Före det så fanns det inga rörelser i den svenska flyktingopinionen. Men så fort politiken ändrade riktning, då började folk tycka att det var lite bättre förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. Det är ett väldigt bra exempel. Så att oftast är det inte tvärtom. Alltså att det byggs upp någon slags folklig opinion för någonting och så får politikerna se till att anpassa sig. Det är mycket mindre åt det hållet än vad många tror. Tyvärr så tror ju politikerna själva att de ska gå folkopinionen till mötes. De är inte medvetna om att det är de som skapar folkopinion. Så vi har en konstig situation där politikerna försöker anpassa sig till en opinion som de själva är med och skapar. Så det blir lite omvända världen faktiskt.
Om det var val idag skulle de tre största partierna i Region Uppsala bli.
Men i senaste SVT Novus
väljaropinion som Kantar Sifo gör för Ekots räkning.
En anledning till att opinionsundersökningar har blivit ifrågasatta, det är ju för att de skulle kunna påverka utfallet i valet. Det kan ju dels handla om att man väljer att stödrösta, alltså taktikrösta på ett parti som man inte vill ska liksom hamna under riksdagsspärren. Eller att man kanske struntar i att rösta om det ser ut som om det partiet man ändå vill ska gå segrande ut i striden ska göra det. Och så är det jättetråkigt väder där ute, det regnar eller blåser eller något sånt. Och då kanske man liksom tycker att det är skönare att ligga kvar på sofflocket. Men förutom det så kan ju opinionsundersökningar också påverka oss genom våra liksom kognitiva bias, alltså våra såna här psykologiska snedvridningar. Och det här har länge diskuterats. Jag hittade bland annat en artikel som var publicerad redan 1954, som var skriven då av statsvetaren Herbert A. Simon. Och en sån här mekanism som diskuterades redan då var något som kallas för bandwagon-effekt, och det är något som man fortfarande pratar om. Bandwagon, vet du vad det är?
Är det en sån här typ lastbil?
Ja, alltså det är som en sån här lite rolig paradvagn kan man säga.
Ja, just det.
Ibland så är det liksom då en orkester som sitter på de där. Alltså jag vet knappt om det finns i Sverige.
Ja, men precis.
Det
är i alla fall... Man har inte riktigt framför sig på samma sätt. Men nej. Man har ju sett det liksom, känns det som, i amerikanska filmer typ.
Typ.
Någon parad.
Men... Det uttrycket som finns då, det är att man liksom jump on the bandwagon, vilket innebär då att man hoppar på det gänget eller det parti som ser ut att gå segrande ut ur striden. Och den här bandwagon-effekten innebär att vi har en naturlig tendens att anta vissa beteenden, stilar eller attityder, helt enkelt för att andra människor gör det här.
Ja, det är ju svårt att argumentera emot. Det är bara att titta på hur vi ser ut.
Exakt. Och det här innebär då alltså att den allmänna opinionen eller olika typer av beteenden kan förändras när vi upplever att vinden blåser i en viss riktning. Och att följa andras handlingar eller övertygelser kan ju ske på grund av konformism och viljan att passa in. Inte minst att passa in i den sociala grupp som vi gärna vill vara en del av. Och det här fenomenet kan observeras inom olika områden. Det kan förklara till exempel varför en modetrend plötsligt uppstår. Politiska val som vi pratar om här. Och ekonomi, jag tänker typ det här med kryptovalutor. Det var det ju verkligen en hype kring. Och då kände man nästan att jag får inte missa det här tåget.
Men då är du redan för sen.
Ja, precis. Jo, men så är det ju när det gäller börsen såklart. Men något som jag också tycker är ganska intressant är att det också verkar finnas något som kallas för den omvända bandwagon-effekten. Som också ibland kallas för snobb-effekten.
Ja, man vill inte hoppa på någon jävla bandwagon.
Man vill ju inte vara precis som alla andra. Man vill ju vara unik.
Ja, inte någon jäkla medelsvensson.
Så det är ju också intressant att det finns lite så här olika mekanismer som kan verka på oss och då ge ganska olika resultat. Det finns också belägg för ett annat fenomen som också skulle kunna påverka valresultat. Och det är någonting som kallas för underdog-effekten. Alla älskar ju en underdog, eller hur, Klara?
Verkligen. Och late bloomers är kanske mina bästa.
Ja, ah, okej. Okay. Vet du vad man hatar?
Early bloomers.
Nej, men man hatar personer som i sina egna ögon är en underdog, fastän att man själv ser dem som så här superprivilegierade.
Mm.
Det tänker jag är lite så här influencersjuka eller poddaresjuka, för att man har liksom, man kommer från ingenstans och bygger sig själv, så därför tror man att man är en underdog medan alla andra bara ser hur framgångsrik man är.
Mm, väldigt störigt.
Men det verkar i alla fall som om de här olika liksom bandwagon-effekten och underdog-effekten lite tar ut varandra, vilket kanske också talar emot att det här med opinionsundersökningar skulle vara ett jättestort problem. Men i vissa länder så är det ju faktiskt förbjudet med opinionsundersökningar dagarna innan valet av just den här anledningen.
I år är det alltså som sagt supervalår. Hur många av alla nu, rekordmånga människor som kommer gå till valurnorna eller förhoppningsvis väljer att gå dit, tror du kommer kika lite på en opinionsundersökning innan de lägger sin röst?
I världen?
Ja, eller svara på där du tycker det är rimligt.
Ja, i Sverige kan man ju undra inför Europaparlamentsvalet. Det är ju fortfarande bara en ytterpyttemätning som har gjorts. Och vad är det? 34 dagar kvar till förtidsröstningen öppnar. Den 22 maj klockan 8 så står ni där i låset och är beredda att lägga er röst. Frågan är om hur många opinionsmätningar ni har upplevt då. Det är inte säkert att det är så många. En eller två kanske. Så då får ni försöka grunda ert beslut i andra. Ja, det är, frågan är om det ens har kommit igång någon valrörelse då. Men 22 maj börjar valet. Ja, i världen vet jag inte. Det är ju inte i hela världen som det genomförs så mycket opinionsundersökningar som det görs i etablerade västliga demokratier. Så jag vågar inte svara på det. Men i de länder där det finns stora nyhetsmedier, för det är oftast medier som köper mätningarna. Så att i alla länder där det finns nyhetsmedier som har råd att köpa opinionsmätningar från marknadsundersökningsföretag, där kommer det finnas publicerade opinionsmätningar. Om det inte är förbjudet, det finns ju länder där det är förbjudet att publicera opinionsmätningar under de sista veckan eller de sista två veckorna inför ett val som Frankrike till exempel.
Och det är just för att man tror att det kan liksom påverka folk i slutfasen.
Mm, men det läses väldigt mycket belgiska tidningar i Frankrike på nätet under de två veckorna. Så man gör undersökningar som vanligt och så publicerar man dem i belgiska tidningar. Mm. Så att, den där typen av förbud är ju helt tandlösa nu för tiden när det finns internet också.
Men någonting som också förbjuds dagarna inför ett val,
utöver opinionsundersökningar,
det är ju faktiskt sprit. Det vet jag i alla fall att man gör på Mauritius där jag var för några år sedan. Och då var det lite så att liksom, turisterna fick tips om att bunkra inför det här valet.
Hur mycket bunkrade du?
Ingenting faktiskt. Men jag vet inte om det var att jag hann åka hem innan det här valet eller inte.
Jag har ju fått lida väldigt mycket under ett val i Chile då, där de hade samma förbud.
Ah, okej. Okay.
Svintrist var det. Alltså, för jag bodde ju där typ ett halvår. Och då var det val och det var så här, inga barer fick vara öppna. Och i så här livsmedelsbutiker då satte de typ då så här järnnät för de alkoholhaltiga dryckerna. Så absolut inget hände. Man skulle absolut inte ha något annat för sig än att gå och rösta. Och det kan man ju förstå. Det har varit ganska nyligen en militärdiktatur. Man vill väl verkligen värna demokratin. Men det var jättetråkigt. Och så blev det inte avgjort. Så då blev det någon månad senare igen att allting stängde.
Och du höll på att avlida.
Det var så tråkigt. Men sen när det väl avgjordes att Michelle Bachelet hade vunnit, då var det fest. Och då kändes det som att det var skitsamma om man hade röstat på henne eller inte. Alla gick ut och var, wow, Michelle Bachelet!
Men det är ganska smart att det blir liksom automatiskt party oavsett vem som vinner.
Ja, men verkligen. Då hade man sånt uppdämt behov av att
det
festa.
Kanske därför de gör så egentligen. Det handlar inte om att folk inte ska vara för fulla för att gå och rösta eller för bakfulla, eller det är inte heller för att man vill att folk ska vara vid sina sinnens fulla bruk, utan det handlar just om det där, liksom, den fantastiska känslan när man äntligen får supa igen.
Ja, så kanske finns lite mer poänger med alkoholförbud innan val än just förbud mot opinionsundersökningar.
När tror du att den här nedgången när det gäller demokratin börjar vända uppåt igen?
Ja, det är ju omöjligt. Då. Men jag hoppas att vi kan få komma in i en fjärde våg av demokratisering. I alla fall under min livstid. Men just nu ser det rätt dystert ut faktiskt.
Det blir inte i år.
Det blir nog inte i år, nej.
Emma, säg något som inte går i vågor.
Asfalt.
Vi har inte en riktig sol idag. Eller att det liksom nöts ner och så får man bygga på det. Kommer ny asfalt? Eller?
Barnadödligheten.
Ja, det får vi verkligen hoppas. Det beror på hur bra antivaxarna jobbar med sina kampanjer. Men det allra mesta går väl ändå i vågor.
Tycker du det?
Mm.
Vad tänker du på det?
Trender.
Aha.
Åsikter.
Mode gör ju det.
Mm.
Men det kanske också har att göra med det här med bandwagon och liksom omvänd. Blir det för hypat, då vill man liksom...
Ja, så tror jag verkligen. Att det är så här, när det är för många på bandwagonen, då vill man inte vara där. Det är väl de här trendsättarna. De är liksom, hoppar på bandwagonen och så kommer det upp massa där. Det är lite som typ blå eyeliner. Att det är så här, när alla fattade vad töntigt det är med blå eyeliner, det är tanter som har, så slutar de ha det. Och då börjar de tuffa ha blå eyeliner. Nu kanske inte så jättemånga som har blå eyeliner, jag kommer inte på något annat. Men du förstår vad jag menar. Axelvaddar.
Verkligen.
Men det är ju väldigt sorgligt att dessa vågor också går att applicera på demokratin. Och att vi människor, när vi får mer friheter och rättigheter, att det sättet vi då väljer att använda de här friheterna och rättigheterna på är att liksom rösta bort den.
Jättetråkigt.
Mm.
Make democracy great again. Du har precis tagit A-kursen i opinionsundersökningar med mig, Emma Frans.
Och med mig, Klara Wallin. Och ingen A-kurs utan tenta. Och imorgon, tisdag, kommer vi ju lägga ut den i våra händelser på Instagram.
Så missa inte den. Och är du riktigt snabb med alla rätt så har du chansen att bli bäst i klassen.
Det är väldigt flott, tycker vi.
Följ oss i din poddapp, följ oss på Instagram, ge oss gärna ett fint betyg om du gillar det du hör.
Och tack snälla för att du lyssnar på A-kursen.
Och det här avsnittet är inspelat på Beppo.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.